Brethren, we're assembled this evening as a mighty body of the priesthood.
Bröder, vi har samlats ikväll som prästernas mäktiga skara, både här i konferenscentret och på platser runt om i världen. Jag är hedrad över förmånen att få tala till er. Jag ber att Herrens inspiration ska vägleda mina tankar och inspirera mina ord. Under de gångna veckorna när jag har begrundat vad jag skulle kunna säga till er ikväll, har jag gång på gång tänkt på den välsignelse vi har som bärare av Guds heliga prästadöme. När vi ser på världen som helhet med en befolkning på över 6,5 miljarder människor, inser vi att vi utgör en ytterst liten, utvald grupp. Vi som bär prästadömet är, för att citera aposteln Paulus, ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap. President Joseph F. Smith definierade prästadömet som Guds kraft given till människan, genom vilken människan kan handla på jorden för människosläktets frälsning, varigenom de kan uttala Guds vilja, som om änglar vore här för att själva uttala den. Genom prästadömet får människor makt att binda på jorden så att det är bundet i himlen och lösa på jorden så att det är löst i himlen. President Smith tillade, prästadömet är heligt och det måste hållas heligt av folket. Mina bröder, prästadömet är en gåva som medför inte bara särskilda välsignelser utan även allvarliga plikter. Det är vår plikt att leva så att vi alltid är värdiga det prästadöme vi bär. Vi lever i en tid då vi är omgivna av mycket som är avsett att förleda oss in på vägar som kan leda till vårt fördärv. Det krävs beslutsamhet och mod för att hålla sig borta från sådana vägar. Mod räknas. Denna sanning levande gjordes på ett ytterst dramatiskt sätt för många år sedan. Jag verkar som biskop då. Den allmänna sessionen av vår stavskonferens hölls i Assembly Hall på Temple Square i Salt Lake City. Vårt stadspresidentskap skulle ombildas. Aronska prästerrummet bland de medlemmar av biskopsråden stod för musiken vid konferensen. När vi hade sjungit vårt första stycke gick president Joseph Fielding Smith, som var vår konferensbesökare, upp i talarstolen och läste upp namnen på det nya stadspresidentskapet för röstning. Han antydde på att president Spencer Burton hade redan fått blivit uppmärksammade på sina kallelser. Men det hade inte jag. Efter att ha läst upp mitt namn sa president Smith, om broder Monson är beredd att tacka ja till den här kallelsen och vara rådgivare i stabsenskapet, gläder vi oss nu och får höra honom tala. När jag stod och förberedde mig på att besvara den här kallelsen och tjäna i stabsenskapet, så kom jag ihåg på sången vi precis hade sjungit. Den handlar om visdomsordet och hette Ha modet min gosse att tacka nej.
That day I selected as my acceptance.
Den dagen blev temat för mitt tal Ha modet min gosse att tacka ja. Uppmaningen att fatta mod ger ständigt till var och en av oss. Mod att stå för vår övertygelse, mod att utföra våra plikter, mod och ära vårt prästadöme. Vart vi än går bär vi vårt prästadöme med oss. Står vi på heliga platser? President J. Reuben Clark Jr., som verkar i många år som rådgivare i första presidentskapet, sa: prästadömet är inte någon kostym som man kan ta av sig och sätta på sig igen. Det är beroende på oss själva en evig begåvning. Han fortsatte: om det verkligen var vår övertygelse att vi inte kan lägga prästadömet åt sidan, att Gud ska ställa oss till svars om vi förnedrar det, finns det en hel del saker som den övertygelse räddar oss från att göra. En hel del platser som den räddar oss från att besöka. Om vi för varje avstickare vi gör bort från den raka och smala vägen skulle tänka, jag bär med mig, mitt prästare mig hit, borde jag det? Så skulle det inte ta lång tid för oss att arbeta oss tillbaka till den raka och smala vägen. President Spencer W. Kimball sa, det finns ingen gräns för den kraft som ert prästadöme har. Gränsen uppstår inom er om ni inte lever i samklang med Herrens ande och ni begränsar er själva i fråga om den kraft ni utövar. Mina bröder i prästadömet, från den yngste till den äldste, lever ni enligt det som Gud kräver? Är ni värdiga att bära Guds prästadöme? Om ni inte är det, bestäm er då genast för att samla det mod som kommer att krävas och börja göra alla nödvändiga ändringar för att ert liv ska bli så som det bör vara. För att kunna segla tryggt på jordelivets hav behöver vi vägledning från den evige kaptenen, den store Jehova. Om vi är ute i Herrens ärenden är vi berättigade till Herrens hjälp. Jag har fått hans hjälp vid otaliga tillfällen i mitt liv. Mot slutet av andra världskriget fyllde jag 18, ordineras till äldste. En vecka innan jag påbörjade min militärtjänst i flottan. En medlem av biskopsrådet kom till tågstationen för att ta farväl. Strax innan tåget skulle gå tryckte han den här boken som jag håller här i min hand. Dess titel var Missionärshandboken 1944. Jag skrattade och sa till honom, jag ska till flottan, inte på mission. Han svarade, ta den ändå, den kan komma väl till pass. Det gjorde den. Under grundutbildningen gav vår kompanichef oss anvisning om hur man bäst packar kläder i en stor sjömanssäck. Han sa, om ni har ett hårt, rektangulärt föremål som ni kan lägga i botten av säcken, håller det era kläder bättre på plats. Först tänkte jag, var kan jag finna ett hårt rektangulärt föremål? Plötsligt kom jag att tänka på ett sånt föremål, missionärshandboken. Den gjorde tjänst i 12 veckor i botten av min sjömanssäck. Kvällen före vår julpermission tänkte vi som alltid på hemmet. Det var tyst i kasernen. Plötsligt märkte jag att min kamrat i våningssängen bredvid mig, Lillen Merrill, en medlem av kyrkan, stönade av smärta. Jag sa, vad är det Merrill? Han svarade, jag är sjuk. Jag är riktigt sjuk. Jag rådde honom till att gå till sjukstugan, men han menade att det skulle hindra honom från att fira jul hemma.
Sen
rådde jag honom att vara tyst så att vi inte väckte hela kasernen. Timmarna gick. Han jämrade sig allt högre. Plötsligt viskar han i sin förtvivlan, Manson, är inte du en äldste? Jag medgav att det var så. Varpå han vädjade, ge mig en välsignelse. Jag blev ytterst medveten om att jag aldrig hade gett en välsignelse. Jag hade aldrig fått en sån välsignelse. Jag hade aldrig sett någon få en sån välsignelse. Min bön till Gud var ett rop på hjälp. Svaret kom, titta längst ner i sjömanssäcken. Så klockan 2 på natten tömde jag säckens innehåll på golvet. Sen tog jag med mig det hårda, rektangulära föremålet, missionärshandboken, till nattlampan och läste om hur man välsignar sjuka. Ungefär 120 nyfikna matroser tittade på när jag bärde ge välsignelsen. Innan jag hade hunnit packa tillbaka mina persedlar sov Lillen Merrill som ett barn. På morgonen vände sig Meryl mot mig och sa med ett leende: Monson, jag är glad att du bär prästerummet. Hans glädje överträffades endast av min tacksamhet. Tacksamhet inte bara över prästerummet, utan att över jag var värdig och få den hjälp jag behövde i nödens stund och kunna utöva prästerummets makt. Bröder, vår Herre och Frälsare sa: Kom och följ mig. När vi tackar ja till hans inbjudan och går i hans fotsteg, så vägleder han oss. I april 2000 fick jag som vägledning. Jag hade fått ett telefonsamtal från Rosa Salas Gifford, som jag inte kände. Hon förklarade att hennes föräldrar hade varit på besök från Costa Rica i några månader, och för en vecka sedan hade hennes far Bernardo Augusto Salas fått veta att han hade levercancer. Hon sa att läkarna hade underrättat familjen om att hennes far bara hade några dagar kvar att leva. Hennes fars största önskan, sa hon, var att få träffa mig innan han dog. Hon gav mig adressen och frågade om jag kunde komma hem till henne i Salt Lake City och hälsa på hennes far. På grund av möten och förpliktelser hann det bli sent innan jag gick från kontoret. Men istället för att åka raka vägen hem kände jag att jag skulle köra längre söderut och besöka broder Salas den kvällen. Med adressen i handen försökte jag hitta deras hus. Det var ganska stark trafik och det började skymma när jag körde förbi platsen där vägen till huset borde ha funnits. Jag såg ingenting. Jag ger inte upp så lätt. Jag körde runt kvarteret och kom tillbaka. Fortfarande ingenting. Jag försökte en gång till. Fortfarande ingen skymt av vägen. Jag hade började känna att jag hade rätt att köra hem. Jag hade gjort ett försök, men hade inte lyckats hitta adressen. Istället uppsände jag en tyst bön om hjälp. Jag blev inspirerad och närmade mig området från andra hållet. Jag körde ett stycke och vände så att jag nu var på andra sidan vägen. Åt det hållet var trafiken inte alls lika stark. När jag närmade mig platsen på nytt såg jag i dunklet en gatuskylt som låg på vägkanten och en knappt urskiljbar väg som var övervuxen med ogräs och som ledde till ett mindre flerfamiljshus och till ett litet enfamiljshus en bit bort från huvudleden. När jag körde upp mot byggnaderna vinkade en liten flicka i en vit klänning åt mig. Jag visste att jag hade hittat familjen. Jag visades in i huset och sen in i det rum där broder Salas låg. Runt sängen stod tre döttrar och en svärson och syster Salas. Alla utom svärsonen var från Costa Rica. Broder Salas ansikte återspeglade hans allvarliga tillstånd. En fuktig, sliten trasa låg över hans panna. Inte en handduk, utan en trasa. Detta framhävde familjens blygsamma ekonomiska förhållanden. Jag öppnade broder Salas och öppnade ögonen. Han log svagt när jag fattade hans hand. Jag sa: Jag har kommit hit för att träffa dig. Våra ögon fylldes av tårar. Jag frågade om han önskade att jag skulle ge en välsignelse. Familjemedlemmarnas enhälliga svar var ja. Eftersom svärsonen inte bar prästerummet gav jag på egen hand en prästerums välsignelse. Orden tycktes flöda fritt under Herrens andes ledning. Jag citerade frälsarens ord i Lärarna förbunden, kapitel 84, vers 88. Jag ska gå framför er Jag ska vara på eder högra sida och på eder vänstra, och min ande ska vara i edra hjärtan, och mina änglar runt omkring för att understödja eder. Efter välsignelsen gav jag några tröstande ord till de sörjande familjemedlemmarna. Jag talade tydligt så att de skulle förstå min engelska. Och därefter, på min begränsade spanska, lät jag dem veta att jag älskade dem och att vår himmelske fader skulle välsigna dem. Jag frågade efter familjebibeln och riktade deras uppmärksamhet på 3 Johannesbrevet, vers 4. Ingenting glädde mig mer än att höra att mina barn lever i sanningen. Jag sa, det är det som er make och far vill att ni ska lägga på minnet när han nu förbereder sig för att lämna denna jordiska tillvaro.
Brother Salas' sweet wife crying asked if I would write down the reference.
Broder Salas kära hustru bad mig gråtande och skriva ner de 2 skriftställena som jag hade läst så att familjen kunde läsa dem på nytt. Jag hade inget till hands att skriva på. Så syster Salas tog fram en papperslapp ur handväskan.
As I took it from her,
när jag tog emot lappen såg jag att det var 10:e kvitto. Mitt hjärta rördes då jag insåg att familjen trofast betalade sitt 10:e trots de ytterst små omständigheter de levde i. Efter ett ömt farväl följde man mig till bilen. När jag körde hemåt tänkte jag på den speciella anda som vi hade känt. Jag kände också, som så många gånger tidigare, tacksamhet över att min himmelske fader hade besvarat en annan persons bön genom mig. Mina bröder, låt oss alltid minnas att det Guds prästadöme som vi bär är en helig gåva som för himlens välsignelse till oss och till dem vi tjänar. Må vi, var vi än befinner oss, ära och skydda det prästadömet. Må vi alltid vara ute i Herrens ärenden, så att vi alltid är berättigade till Herrens hjälp. Det är krig om människornas själar, er och min. Det rasar med oförminskad styrka. Som en trumpetsignal kommer Herrens ord till er, till mig och till prästadömets bärare överallt. Var och en ska nu lära sin plikt och med all flit sköta det ämbete var i han är insatt. Må vi alla ha mod att göra det. I min bön som jag nedkallar i vår Herre och Frälsares namn, Jesus Kristus. Amen.